Podplay.
Välkomna till Krimpoddarnas krimpodd över min döda kropp med mig, Anna Ginghede, och
Lena Ljungdahl.
Ja.
Idag ska vi upp i luften, Anna, och prata polisflyget.
Vad härligt. Jag älskar att vara upp i luften. Älskar du att vara upp i luften?
Nej, nej, det gör jag icke. Men jag älskar att lyssna på människor som älskar att vara upp i luften.
Ja, det gör man. Det gör man.
Och det är gott nog.
Det är coola människor. Är de inte lite coola? Eller jo, är det att jag tycker det är coolt med liksom uniformen? Är det där jag går igång på lite?
Ja, men är du inte lite så här Top Gun torsk? Du känns som en sån brud.
Jo. För tusen.
Ja. Det kunde man ju se.
Ja,
jag har inte sett filmen ens, så att jag ska inte uttala mig. Men är det något annat du vill avhandla innan vi går in på ämnet?
Ja.
Du är krasslig.
Ja, jag har en liten basil i systemet, så att säga.
Mm.
Men den förhåller sig till mig som en liten viskning närmast bara.
Ja. Du har varit med om värre basilien.
Ja, det har jag. Jajamän.
Ja. Nej, men det är ett packat avsnitt. Mycket information och framförallt en spännande intervju med en pilot. Mm. Och sen så kan det kanske vara så att jag har ett... Det pockar på. Jag har ett behov av att brinna av denna vecka.
Det finns ett uppdämt behov, och det, mina vänner, vill ni inte missa. Det vill ni inte.
Men det jag tyckte var roligt var, vi bestämde ju, det har varit ett önskeämne länge, polisflyget och snack om helikoptrar. Mm. Och så bestämde vi oss för det, vi bandade in en intervju. Och sen så dömde min förvåning när jag vaknade på ett hotell i morse, slog på nyheterna. Så pratade de om polisflyget. Så jag tänkte ta det som en liten ingress på ämnet.
Kanon!
Ja, och det var... Dick Johansson heter han, sektionschef, polisflyget, nationella operativa avdelningen, Sverige, Norden, världen. Det kom lite fakta, de gör ungefär 3000 uppdrag per år. Fler av oss ser polishelikopterna oftare, därför att de blir mer och mer involverade i till exempel arbetet.
Vänta. 3000 uppdrag?
Ja.
Det är jättemånga uppdrag. Verkligen.
Mm. Och ändå... Det kan man bara konstatera.
Ja, det var ju väldigt förvånande, måste jag säga.
Mm.
Det är inte jätteofta man ser polisflyget uppe i luften, trots allt.
Nej, kanske inte alla deras uppdrag är flygtimme. Jag vet inte.
Så kan det vara, och kanske inte alla är synliga för mig heller. Men ändå.
Nej. Det har varit jätteförvånande om du såg samtliga 3000.
Ja, det var kanske inte så jag tänkte, Lena Ljungdahl.
Jag tänkte då att hade jag ju undrat om du kanske har en liten foliehatt på ditt huvud. Nu är de här igen. Det var trist. Ja. Nej, men de hjälper till i kampen mot gängkriminaliteten. Jagar gärningspersoner, avbryter skjutningar och så vidare. Men jobbar även brottsförebyggande. Och sen kom det lite siffror som jag skulle inte säga att jag reagerar starkt på dem, men... Det kostar ju en hel del att hålla helikoptrarna uppe i luften.
Mm,
det kostar närmare bestämt 18 000 kronor per flygtimme.
Oh,
och de har ungefär 6 300 flygtimmar per år. Vilket når upp i den fina kostnaden av 113 miljoner kronor. Och utöver detta tillkommer deras löner och bränslet. Och då kan man ju fråga sig... Är det motiverad användning av skattepengarna? Är det liksom, gör de så mycket bra? Och det just där landade jag dig. Fan, vilket bra timing på avsnitt. För vi kommer ju ge er all fakta som ni behöver om polisflyget. och kanske landa i någon form av svar, om det är motiverat.
Ja, men låt oss ta en liten bikupa efter intervjun som snart kommer. Om 113 miljoner per år är en rimlig och skälig kostnad. Personligen tycker jag absolut att det är det.
Mycket bra, mycket bra.
Aha, ska vi prata lite om vad polisflyget faktiskt är?
Alltså en bra början.
Ja, jag tycker det. Det är ju en nationell resurs. Det ska inte spela någon roll, så att säga, var i landet man bor. Man ska kunna få upp, eller bor, en händelse sker snarare. Man ska kunna få upp en helikopter när helst och var helst, det så att säga, krävs. Och egentligen, det polisflyget ägnar sig åt är ju egentligen ingenting annat än ren och skär polisverksamhet. Med den enkla skillnaden att de befinner sig i luften.
Exakt, ungefär som att man också är på vattnet.
Ja.
Det är ingen stor skillnad.
Ja, det finns ju lite olika element, så att säga. Det.
Ja, men alltså, man kan väl säga att polisen måste finnas överallt.
Ja, absolut.
Vi har ju sjöpolis också, det var det jag ville.
Vi har ju fjällen.
Ja, absolut.
Men så här, vi sa ju det att helikoptern ägnar sig åt polisverksamhet i luften. Och vad kan det vara för typ av polisverksamhet då? Ja, framförallt så är det ju ett effektivt hjälpmedel vid brottsbekämpande uppdrag. Eller för den delen brottsförebyggande uppdrag. Eller varför inte livräddande insatser? Det finns säkert fler såna här områden då helikoptern är till extremt stor hjälp. Och uppdragen då, ja, det kan ju vara varierande naturligtvis. Men det är såklart att det är tacksamt att kunna få en bra lägesbild över en situation från ovan. Ungefär som vi skickar upp våra UAS-er, drönarna. Som fyller samma funktion. Det är otroligt tacksamt. Vid en demonstration, vid upplopp eller liksom alla tänkbara situationer när man behöver få en nulägesbild och en liksom snabb bild över en situation.
Ja, gud ja. Ja, men jag kan själv, efter alla år, det är så många gånger man vet att just den aktionen som de har gjort och hjälpt till med har löst jävligt mycket där och då. Det är tacksam, så här, kan vi inte få upp flyget här? Och sen när de kommer så är det tackar när man sen får informationen.
Ja, och fördelarna ligger ju inte bara, så att säga, i att man får en annan överblick ovanifrån. Man får ju se mycket, mycket mer. Man kan ju så att säga täcka av mycket större områden än vad man hade klarat med, så att säga, polispersonal till fots. Ta till exempel livräddningsinsatser i liksom oländig terräng, liksom. Att kunna gå upp med helikopter över en bergskedja, det är ganska tacksamt.
Ja, det sa han Dick, chefen där. Han hade ju gjort någon form av sammanställning på 12 månader. Och då vet han att 32 personer visste han om under en 12-månadersperiod som hade blivit livräddade med hjälp av arbetet från polisflyget. Då om vi nu ska redan här testa och svara på en fråga om det är värt skattepengar. Om det är 32 människor räddade bara där. Bara att de har gett sig ut i oländig terräng som man har hittat. Det kan vara sjuka, dementa, det kan vara vad som helst för sådana personer. Så är det ju redan där värt, kan jag tycka.
Ja, men verkligen. Och det ska du ju också då ställa i kontrast till vad det hade krävts med annan typ av resurs. Det är inte säkert att det hade blivit så mycket billigare, faktiskt.
Nej.
Om man ska prata kronor och ören. Nej, men det är ju praktiskt naturligtvis att kunna följa ett händelseförlopp men också bevaka från ovan. Och ständigt och kontinuerligt såklart avrapportera till de som befinner sig på marken så att man också kan, så att säga, förebygga till exempel eskalering i en orolig situation. Transporter. Vad har vi på transporter, Lena Ljungdahl? Gör helikoptern transporter? Transportuppdrag?
Ja, det gör de. Fraktar prylar, varor, personal, utrustning som måste fram och så vidare. Och utan att avslöja för mycket så kommer ni höra i slutet på intervjun då med en av piloterna vad som stod högst upp på hans önskelista. Det är lite på det här temat.
Jag kan ju nämna bara som en liten parentes att det händer att kriminaltekniker behöver färdas medelst helikopter till brottsplatser som ligger antingen väldigt, väldigt långt norrut eller är svåra att ta sig till på annat sätt. Och det är ju toppen. Då blir man ju glad och nästan lite pirr i magen. Det är ju så att säga roligt att få åka helikopter. Men det finns en, det finns en uppenbar nackdel med att färdas på detta sätt. Det är då när man kommer med sina Cordura-väskor. Med utrustningen så att säga, som man då tycker sig behöva ha med. För att kunna utföra uppdraget. Och piloten bara, no. Du får ta med fingeravtryckspenseln, kameran och ett anteckningsblock, ungefär.
Att säga det till Anna Ginghede, det är som att säga så här, du får välja ett av dina tre barn. De andra får vi tyvärr låta förgås.
Ja.
Ta den du tycker mest om.
Ja, och då blir det ju, får man klunsa. Du får köra upp 50 mil, rätt upp i Nordkalotten. Jag åker gärna helikopter. Ja, är det så
med
olika?
Min lilla pensel i bröstfickan.
Det är så olika det där. Sen finns ju fördelar med helikoptrarna. Och det är ju att de kan ju faktiskt välja om de vill jobba synligt. Vilket kan ha många positiva effekter och vinster. Synlighet är ju liksom ett... Det är väl ändå ett nyckelord för svensk polisverksamhet. Synlighet.
Absolut. Och det pratade de mycket om i den här newsflashen som kom i morse. Det brottsförebyggande arbetet som man kanske inte tänker på. Att de har avvärjt skottloss genom att bara sin blotta uppenbarelse har de fått stopp på händelseförlopp eller fått folk på andra tankar. Genom synlighet.
Det är bra. Men de kan ju också bedriva spaning. Från luften.
Man kan tänka sig eventuellt att de också kan jobba i osynlighet. Ja. Och så går vi vidare.
Vi kommer att gå vidare nu. Absolut. en annan bra sak att känna till är att helikoptern, liksom all annan polisresurs, är tillgänglig dygnet runt. Det är inte så att vi kan bara flyga när det är ljust och solsken, utan... De här som utbildas och rekryteras och utbildas att bli piloter och så vidare, de är ju tränade att köra i princip alla dygnets timmar i alla väder och sådär.
Ja.
Vi nämnde det här med UAS, alltså drönarverksamheten, den inbegriper ju såklart även polisflyget. Vi har ju otroligt stor användning av våra drönare i olika sammanhang. Och de kan ju också specialutrustas. De kan ju filma och fota och allt möjligt annat. Mm. Och samverkan måste vi väl ändå säga någonting om innan vi lämnar över ordet till ditt
intervju. Jag tror att det blir en jättebra brygga. Ja. För att det pratar han rätt mycket om. Hur mycket... Man måste gilla samverka om man jobbar på polisflyget. För att de är ju ändå där uppe, så att säga. De behöver... Och i och med att de kan färdas ganska långa sträckor så pratar han både om tullen och gränsen och sjön och bilarna. Det är väldigt många som ingår i deras lilla... glada team som de samverkar med.
Jag föreställer mig att det är ett helt smörgåsbord av samverkanspartner, precis som du sa. Trafiken tänkte jag också på.
Ja,
nationella insatsstyrkan och så vidare.
För att inte glömma.
För att inte glömma
Nej, men med den ingressen så tror jag att låt oss prata med en person som är en väldigt rutinerad polis. Det visade ju sig att vi hade jobbat i samma distrikt tillsammans för 20 år sedan.
Oj, ser man på. Ja.
Men han har också jobbat väldigt många år som pilot inom polisflyget. Så att jag blev glatt överraskad över att vi fick en väldigt bra person att intervjua för just det här avsnittet.
Och jag är ju... förlåt. Jag trodde du var klar där.
Här tänkte jag säga. Men berätta mer, Anna.
Nej, jag är bara lite nyfiken. Kommer han att prata någonting om rekrytering eller så här, vilken typ av profil man söker till polisflyget?
Ja, är du sugen?
Ja, alltså hade jag varit betydligt yngre och vid bättre hälsa och då oaktat en eventuell corona. Så jag tänker på andra fysiska åkommor. Det hade ju varit ashäftigt.
Du har ju också ett bandage inne i din pupill. Det tror jag skulle eventuellt kunna ställa till att du är i princip blind.
Ja, men det hade jag ju inte då.
Nej, okej, jag förstår.
Men
det kommer han prata om.
Vad som krävs. Psykologin, personliga egenskaper och så vidare. Men nu blir det reklam!
Men välkomna tillbaka. Då sitter jag i Podplays studio än en gång. Oliver är bakom spakarna. Och framför mig har vi en ny gäst i podden. Och han är polis, kommer från polisflyget och heter Peter. Välkommen till podden.
Tack så mycket. Tack.
Och nu är du här för att vi har haft ett önskeämne ganska många gånger. Vi måste prata helikoptrar. Mm. Vi måste prata om polisflyget, som det heter. Vi slängde ut en frågetråd och det öste på med frågor. Och då tittade jag och Anna på dem och fnissade och tänkte så här, många av de här kommer han inte svara på, bör inte svara på. Så de har vi strukit redan. Men det finns så mycket att säga och vi har så många lyssnare som är nyfikna på det här. Så kan du dra bara en crash course, polisflyget. Vad är det? Vad har ni liksom för uppdrag? Vad gör ni?
Polisflyget ligger under NOA, alltså gamla Rikskrim. Ja. Och en del där som heter operativa enheten. Mm. Tillsammans med några andra gäster som ni haft här. Mm. Våra huvuduppgifter är egentligen att serva regionerna med den plattformen som helikoptern är. Mm. Som övervakning, bevakning, dokumentation. Mm. Sen skiftar det väl lite i landet då, när det är mera övervakningsplattformar, de södra baseringarna, medan man oftare landar och ingriper kanske i de nordligare.
Okay.
Men det har ju med tätheten på radiobilar att göra.
Ja, exakt, det får bli ni istället för att det tar för många timmar med att komma dit med en bil.
Ja, men mm. precis.
Okay. Men täcker ni hela Sverige, dygnets alla timmar?
Nej, inte riktigt, det gör vi inte. Men hela Sverige, ska jag säga, det är från Boden och Östersund i norr då, till Stockholm, Göteborg och Malmö har vi baseringar.
Ja, och du tillhör?
Stockholm.
Stockholm. Mm. Mm. Ja, men då har vi ringat in er. Och för att jobba på polisflyget, jag som då som gammal polis, det går ju skrönor om hur otroligt kluriga tester. Där man gör någonting med ena foten, någonting med andra foten, pillar på olika knappar, samtidigt som någon sitter och kastar typ krocketklot på en.
Alltså där tänkte jag också.
Ja.
Men sen, jag var första polisen innan jag började inom flyget. Och då satt en lapp utanför utsättningsrummet där det stod söker piloter. Det där måste jag ju prova. Jag hade inga som helst ambitioner på att klara testerna, men på något sätt så lyckades jag lura mig igenom systemet. Så, så det, man vet inte innan om man kan eller behärskar testerna. Och de är ju uppbyggda så att man kommer att misslyckas någonstans på vägen.
Ja.
Så svårighetsgraden ökar. Jag är inte så insatt i rekrytering.
Men lite som broms undan manöver. Det ska släppa till slut, för man ska se var den bortre gränsen går.
Ja, precis. Men så gäller det att hitta tråden igen lite grann. Mm. Om jag förstått rätt. Jag ska inte uttala mig mer om det. Men man vet inte innan vem som fixar eller inte. Då.
Nej. Ja. Så om vi har en... Eller vi har ju, jag vet att vi har rätt mycket poliser som lyssnar. Och de är sugna. Då hävdar du att du vet inte om du... Är du sugen så testa.
Absolut. Ja. Det är väl lite stolthet också. Man vill ju inte bli bortvald och missa. Nej. Kanske. Det var åtminstone för mig.
Ja.
Men man måste prova åtminstone. Och vi skulle gärna se att fler söker så vi får större urval.
Just det.
Ja, absolut.
Ja, man vill ju ha de bäst lämpade.
Ja, och som det är poliser då, som kan söka.
Så alla hos er är poliser?
Ja.
Är alla hos er också piloter?
Nej. Sen om det är 2008 någonting, så har vi också anställt operatörer, så kallade TFO, Tactical Flight Operator. De sköter alltså alla system ombord. De flyger inte med spak som piloten. Nej. Men det är värmekameran, det är radion, all annan kommunikation med marken, strålkastare och sånt där. Det är deras uppgift.
Okej, okay. Men de är också poliser.
Ja,
men det är, så att säga, även där behöver man ju vara team.
Ja, absolut.
Det är många olika saker som ska skötas samtidigt.
Ja, absolut.
Mm. Det här med att vara i luften.
Ja.
Det känns som att antingen är man dragen till det eller så är man det inte. Var det du sökte ju ändå.
Ja, visst. Närde man en liten dröm om att flyga som liten, som många andra.
Mm.
Så det här var chansen. Men jag hade aldrig gått till pilotjobbet på den civila marknaden.
Nej, istället för...
Nej.
Polis var...
Polis var ändå... det jag ville som liten. Ja. Sen råkade det bli flyget då.
Ja.
Men fortfarande polis i hjärtat.
Ja. Men nu har du varit där ganska länge.
Ja, flyget var 20 år i år.
Ja. Då verkar du trivas.
Ja, det är jättebra.
Det är jättebra. Ja, vad kul. Jaha, och ni lyder då under NOA, Nationella operativa avdelningen. Och jag vet att det är en otroligt dålig fråga till alla typer av ingripande verksamhet. Men den här vanliga arbetsdagen, den finns ju kanske inte. Men det finns ju ändå saker som är återkommande uppdrag. Så här. Hur går en arbetsdag till för dig? Du vaknar upp morgonen, tar din ostmacka.
Ja, precis.
Och sen åker du till jobbet. Vad händer under en arbetsdag?
Ja, det som alla baseringar har, det är ju en tekniker som tittar till helikoptern.
Mm.
Så att den är luftvärdig och säker.
Mm.
Sen har vi som på alla andra platser en utsättning där vi bemannar helikoptern, går igenom händelser som kanske skett under natten som berör mitt pass eller vårt pass.
Ja.
Och sen besätter vi den, kollar igenom utrustningen, tankar upp om inte det är gjort och drar ut och är startklara.
Ja.
Sen är det vad dagen erbjuder. Ibland har man jobb som ligger vid någon försvunnen som man bör fortsätta leta efter under dagtid.
Exakt, något som spiller över
ja,
på ditt arbetspass.
Det händer ju. Eller så kommer in bara larmsamtal eller att man är över och kör allmän övervakning över regionen som man är satt att jobba i. Det händer ju också.
Alltså, så ni är liksom uppe och flyger lite förutsättningslöst? Ungefär som man åker polisbil, man bara trålar runt?
Ja, vi har ju allmän övervakning kallar vi det för.
Ja.
Så då kan man ju kartlägga när det är mer intressant än andra tider och
just
platser
det.
Och sådana saker, givetvis. Men det har vi också. Mm. Men ofta så är det beställda jobb eller rena larmutryckningar förstås.
Mm.
Så vi behöver passa radion som vilken polis som helst.
Just det.
Mm.
Ja, för du är fortfarande polis.
Ja.
Saknar du, jag tänker att det är liksom mindre kontakt med allmänheten när du är uppe i luften. Skulle du kunna byxa och skriva en fortkörningsbok?
Tveksamt faktiskt.
Tvek på den.
Ja, vi har hunnit förlora alla behörighet i alla system.
Ja.
Så här en dag fick jag skriva ett PM på ett Word dokument.
Ja.
Så det är väldigt sällan. Operatörerna kanske är lite vassare på det.
Ja. Men saknar du liksom kontakten med det vi älskar att kalla allmänheten?
Ja, men det gör jag faktiskt. Ja. Man kommer ju bara ihåg det bra. Det finns ju jobbigare situationer också med de människor man möter. Men jo, det gör jag.
Mm.
Därför vi kanske när vi väl landar och träffar folk att vi är väldigt pratsjuka.
Ja, men det kan ju inte de ha något så jättemycket emot.
Nej,
alla vill väl prata med en polispilot.
Ja, så kanske det är.
Ja, det är lite som ryttarna brukar säga.
Ja.
När vi väl har tid så hästen och deras jobb drar ju rätt mycket uppmärksamhet och intresse.
Ja.
Okej, men om du skulle ta några av de typerna av uppdrag ni gör. Jag förstår absolut att ni gör saker som absolut inte ska pratas om.
Mm.
Men om jag drar några ur hatten, att leta efter försvunna personer.
Ja.
Det måste vara återkommande.
Ja, det är nog hela nationellt sett det vi lägger mest flygtid på per år. För det försvinner folk när som helst och var som helst och hur som helst. Så det letar vi mycket faktiskt. Det är en av våra huvuduppgifter faktiskt.
Då är ni en komponent i en sån här insats, eftersök av person.
Ja, precis. Precis.
Hur går det till?
Ja, vanligtvis är det larmas in att någon inte är avhörd på länge.
Mm.
Och sen så åker yttre dit personal och tar den första dokumentationen och identifierar ett sökområde.
Ja, just det.
Och delar upp, segmenterar det i olika sektorer. Och där någonstans på vägen så ringer man oss.
Ja.
Så får vi förutsättningarna och kan vi ha möjlighet. Det här är ju jätteprioriterat förstås. Så åker vi dit och påbörjar ett sök under insatsledaren.
Är det oftast lite, tänker ju som att i stadsmiljö så är det rätt mycket folk.
Ja, det är svårare.
Det måste vara lättare då när det sker i skog och mark. När det inte är så många som sticker ut. Det är älgar och den försvunna personen.
Ja, det är överlägset
svampplockare.
Ja, då är det lättare för hundar och andra att leta också.
Just det.
Så det är väl egentligen det vanligaste. Sen så är det ju ingripande verksamheten. Som vilken radioby som helst.
Ja.
Så är det ett svårtillgänglig plats, ja då landar vi ju förstås och försöker göra.
Får ni landa var som helst?
Ja, i tjänstutövningen, ja.
Jag ska ner här. För det har jag varit med om att få reda på. För då var det ett ganska allvarligt drunkningstillbud.
Ja.
Där ambulansen, deras helikopter inte liksom hade... Alltså, de var på annat ställe.
Ja, just det.
Och då fick vi då som ingripande polis snabbt bara rensa en äng ganska nära badplatsen. Tänkte, hur ska de komma ner här? Det var ju verkligen att ni gick rakt ner i ett litet hål nästan.
Ja, vi klarar ju som rotordiametern och sen ska vi ha 5 meter till fast föremål. Alltså. Så att det ska vara cirka 20 meter stort, men då är det tajt.
Ja, då är det tajt.
Ja. Sen så får man ju ta hänsyn till, det blåser ju och bullrar en hel del så att det är rodbåtar och tvätt och tält och sånt där. Det kan flyga iväg.
Ja, man blir blästrad av sand.
Ja, man vill inte förstöra om man inte måste. Men är det räddningstjänst och är det, då tutar vi och kör.
Ja.
Ta så mycket hänsyn vi bara kan. Så får man lösa det efteråt så länge vi kan hjälpa personen som ligger då till.
Och ingripande verksamhet sa du som en vanlig utryckning. Och det kan jag ju tänka är lite olika saker. Det kan vara allt från att jaga flyende fordon eller personer som springer till fots.
Ja.
Vi har fått en fråga så här, vad gör ni när ni står helt still över ett område? För det sprids ju också i de sociala medierna. Nu står de och hovrar över. Vad händer där?
Ja, det kan vara massor med orsaker. Ja. Kan det vara. Ett, om det är här till exempel över Stockholm så har ju de publicerade väntlägen. Alltså om det är trafik på Bromma som startar och landar. Mm. Så kan vi behöva vänta en stund innan vi får korsa och gå söder eller norrut. Av banan.
Det är helt enkelt kö upp i luftrummet.
Ja, precis. Ja, okay. Ett sånt är vid Älvsjömässan och ett annat vid Järva krog. Så där kanske vi kan stå still lite grann. Men numera så hovrar vi inte i samma utsträckning. Vi behöver inte det helt enkelt för våra sensorer är så pass bra så att vi behöver inte stå still.
Vad menar du med våra sensorer?
Alltså kameror och liknande.
Okay.
Ja, så det finns inget sånt behov längre. Och dessutom så är det mera bränsleekonomiskt att ta lite fart framåt. Så vi ligger gärna och kurvar istället.
Okay.
Men vi hovrar också om vi stannar upp och tittar en kort stund. Och sen går vi vidare.
Ja, så ni har fått liksom teknisk utveckling som gör att ni inte att man ändrar sitt beteende. Ja, det är ganska vanligt.
Ja.
Ja, så ingripande verksamhet, eftersök av person. Blir ni anspråkstagna för, säg, branden i Västerås? Alltså även natur?
Absolut. Ja. Det var väl ett antal år sedan så brann det rätt ordentligt i skogarna. Så då får vi åka dit. Inte att släcka, utan hjälpa räddningsledaren att identifiera spridningen och utbredningen. Och kanske placeringar av släckbilar och sånt där. Och var närmsta vattensjö finns så de kan dra slang.
Ja.
Och sen så ibland flytta utrustning också.
Jag hör att ni samverkar en del.
Ja, massor.
Vilka är era liksom, största samverkanspartners?
Det är regionerna.
Ja, okay.
Ja, absolut. Men även med andra myndigheter. Då. Allt från Tullverket till Naturvårdsverket. Eller gränsövervakning sköter vi också. Till viss del i alla fall. Så det är ganska brett spektrum med det vi håller på med.
Hur stor del av din arbetstid är du i luften?
Ja, det är inte så mycket faktiskt. Det är det inte. Men är man på linjerna som man bemannar helikoptern så kanske mellan 2 och 4 timmar per dag i snitt. Sen kan det bli mer eller mindre. Vi kan ju vara begränsade av väder till exempel. Om det är riktigt dåligt väder då får vi helt enkelt inte flyga.
Måste ni göra någonting för att... Jag kan ingenting om pilotbranschen. Nej. Måste du hålla liv i dina licenser? Har ni tester?
Ja, det har vi.
Okay.
Det är väldigt kontroll- och utbildningstätt. Så vi gör i alla fall... det kallas för proficiency check. Det gör man en gång om året.
Ja.
För den profil man flyger i. Och vi har två olika huvudprofiler. Där det är visuell flygning eller instrumentflygning. Visuell är det när man ser marken ute och flyger. Instrument är när man går upp i moln och ska vara lite längre bort kanske.
Okay.
Så det är 2 stycken checker. Sen så utöver det så ska vi prövas i den roll vi har som piloter. Man kanske vinschar till exempel. Då ska man göra en OPC på det momentet. Vi flyger med så här night vision goggles.
Ja.
Då ska det testas en gång om året.
Ja.
Så det är, sen har vi egen träning förstås när det är möjlighet.
Ja.
Och sen går man till flygläkaren. Beroende på ålder, 1-2 gånger per år. Så det är mycket.
Ju äldre desto oftare.
Ja, efter 40 så är det 2 gånger per år som pilot.
Okej, okay. Då gör du 2 gånger per år.
Ja, det är rätt.
Ja, men det är ju ingen jättestor skillnad från poliser på marken. Man ska ju damma av aspen och det ska skjutas kompetensprov.
Ja, det gör vi också, utöver. Så det är mycket av det vi håller på med på dagen. Men sen är det besatta linjen först och främst då.
Vad betyder det?
Alltså, vara beredd att åka på jobb. Det är prioriterat.
Ja.
Men viss utbildning måste vi göra för att kunna arbeta.
Ja.
Enligt civila regelverket som vi följer.
Men det handlar ju om säkerhet.
Absolut.
Och uthållighet.
Absolut.
Finns det någonting ni gör som folk inte vet om? Det finns det ju såklart och det kommer du inte berätta. Men finns det någonting som du tror att människor inte vet att ni faktiskt också håller på med som inte är hemligt?
Ja, alltså vi har ju naturvårdsövervakning. Alltså jaktbrott kan man ju fauna. Om någon... muddrar ut en hamn i skärgården så hjälper vi kanske till med det. Vi kan hjälpa till med stora evenemang för trafiköverblick och såna saker.
Ja, men det är vanligt. Det är eskort och så här. Då ser man ju en helikopter ligger upp över området.
Ja, precis. Eller Vasaloppet eller Svenska rallyt. Då har vi en roll. Vi hjälper till med någonting som heter Frontex, som är EUs gränsövervakning, yttre gräns. Mm. Och då har alla medlemsländer en plikt att biträda vid den då. Mm. Och vi har ju, som Sverige har ju ingen direkt sån, men däremot så finns det ju i Grekland och Spanien och Italien då. Mm. Så där får polisflyget emellanåt åka ner och biträda i gränsövervakningen.
Ja, ni jobbar internationellt också?
Ja, det händer. Ja.
Okej. Okay. Mm. Är det kul?
Ja, men det är roligt. Det är det, absolut. Det är utvecklande med inte annat som pilot och få prova att flyga i andra luftrum och med andra medarbetare. Så det händer.
Så vi pratar lite om luftrummet. Mm. Det är, för mig är det ungefär som under vattenytan. Det pågår ett liv som man inte riktigt tänker på. Förutom att man tittar upp så här, nu, det var ambulansen eller det var någon annan.
Ja, jo. Vi pratar mycket radio just för att hålla oss främst separerade från andra flygplan och helikoptrar. Och luftrummen i sig, man kan säga att alla flygplatser har en egen kontrollzon. Runt flygplatsen. Och nu jobbar jag i Stockholm, så då tar jag exemplet Bromma. Den kontrollzonen sträcker sig från Bosön på Lidingö ner till Vårbybacke i sydväst.
Ja.
Och Älta i sydost och nordväst så är det uppåt, vad heter det? Järfälla. Så det är ganska stort. Innanför det, då bestämmer tornet, flygledartornet på Bromma, hur och var vi kan flyga.
Mm.
Sen kan man ju begära prioritet. Men det är inte så ofta vi behöver det, men det händer. Och sen så, det är ju bara det luft utanför det luftrummet. Där är det friluft. Där får man nästan flyga som man vill.
Luften är fri.
Ja. Men man ska tänka sig luftrummet som du har en sån här bröllopstårta med trappsteg. Så du vänder den upp och ner och ställer den på marken. Där den översta locket som är närmast marken, det är Brommas kontrollzon. Sen kommer en kaka ovanför det. Högre upp, som är betydligt större.
Ja.
Då är det Stockholm Kontroll istället som sköter den. Och det är mera för att dirigera alltså att in- och utflygningarna, tajma med varandra.
Mm.
Och sen ytterligare en kaka ännu större ovanför det. Tills hela luftrummet är täckt. Det ska ju koordineras med kanske inflygningarna till Arlanda.
Just det.
Eller om det är någon brådskande transport till Bromma eller till en sjukhus eller något sånt där. Så måste vi ta hänsyn till det. Så det är mycket prat i radio. Och ibland så upprättar vi ju så kallade restriktionsområden i luften när det är en pågående insats som vi inte vill bli störda av vare sig nyhetshelikoptrar.
Nu äger vi den här tårtbiten.
Ja, det händer ju ibland också. Och de publiceras på nätet, så alla som är i flygbranschen, de vet vad de ska leta för att hitta de här.
Okej. Okay. Ja, men vad spännande, för det är ju så man tänker. Fan, blir inte kö där uppe någon gång? Och vem bestämmer? Om ni och ambulanshelikoptern är på väg liksom till samma område, vem har förtur?
Ja, det är från fall till fall skulle jag säga. Men är de på väg, då har de ju högst troligt någon de verkligen behöver plocka upp. Så då kommer vi släppa före dem. Vi kan ju fortfarande se, vi kan ju separera oss själva, prata med dem, men då stiger vi till 2000 fot då.
Kan ni prata direkt från helikopter till helikopter?
Ja, absolut, vanlig flygradio.
Mm.
Så kan vi separera oss inbördes då. Och det är den här fria luften.
Just
sen
det.
När vi är inne i kontrollzon, då tar vi en dialog med...
Då styr de tornet.
Yes.
Jaha, och så är ni där uppe i luften.
Ja.
Vad händer om det går dåligt? Vi har fått superintressanta frågor. Har du fallskärm på dig ifall det är skit? Har du katapultstol?
Nej, ingenting sånt.
Inget sånt?
Det vi har är...
Vad är plan B om när det skiter sig?
Jaha. Vi har räddningsutrustning, det har vi, har en flytväst med en liten luftflaska, så hamnar vi i vatten så kan vi åtminstone evakuera och få lite luft.
Mm.
Men annars så planen är, vi har ju två motorer på helikoptern, så är den händelse att en skulle stanna så kan vi i de allra flesta fall flyga vidare och landa säkert.
Okay.
Ja, om inte är proppfulla och precis ovanför marken, men då sjunker man bara ner till marken och landar.
Ja, just det.
Så det är den säkerheten har.
Mm.
Skulle båda motorerna stanna så kan man ju autorotera, heter det.
Mm-hmm.
Alltså man sjunker ner mot marken och den strömvind som uppstår mot helikoptern kommer hålla rotorn igång på fullt varv.
Mm-hmm.
Och så när man väl närmar sig marken så blir det grovt uttryck. Man tänker att man dämpar en fotboll på foten, sen kommer man
bromsa
upp den lite grann. Det gör jag med stigspaken, att jag använder det varvet jag har och bromsar upp sjunket.
Mm.
Man har ju en chans, för rotorvarvet kommer ju sjunka då, förstås, och försöka och tajma det snyggt som man landar. Så gäller det bara att sikta på något billigt, eller i alla fall en landningsbar yta. Men vi övar mycket på det här.
Ja.
Men,
det är som att öva nöduppstigning när man dyker.
Ja, precis. Men vi har de här motorerna som sitter i helikoptern nu. Har vi nog flugit en bit över 100,000 timmar med, totalt sett. Och de har aldrig stannat, inte ens varit nära en annan gång. Så skiter det sig, då är det högst troligt någonting som har tokat till sig bakom spakarna. Utan knasig bedömning helt enkelt. Det är ja, det absolut vanligaste.
Ja. Det finns en anledning till varför ni har en tekniker som varje dag går igenom maskinen.
Ja, precis.
Och säger att it's good to go.
Ja, ja, de är fruktansvärt kompetenta. Jag skulle inte vilja ha deras jobb, för jag har alltid en liten så här känsla, vad har jag glömt? Ja. Men de är fruktansvärt kompetenta.
Det är typiskt sådant jobb man har checklista på.
Ja, det har de.
Man har
de
en dålig dag.
Ja, de har mycket rutiner för att bygga bort såna här mänskliga faktorn.
Ja, vad härligt. Jaha, då har vi gått igenom liksom säkerhetsläget. Väder då? Väder, vind?
Ja.
Finns det så här, nej, vi kan inte lyfta?
Jo, men det gör det. Absolut. Ja. För att flyga upptaget så är det en förutsättning att se marken. Och se lite framför sig.
Mm.
Så det som styr det är själva molntäckeshöjden.
Sikten, ja.
Ja. Och det är lite beroende på hur länge man har flugit. Om man flugit så länge som jag, då har man med nuvarande regler egentligen inga begränsningar eller sikt. Men det är ju svårt att göra ett jobb om jag inte ser marken.
Mm.
Då blir det ju ingen nytta. Då ligger vi mest och pumpar luft och dånar. Så det beror lite på vad det är för angelägenhetsgrad och vad det är för typ av jobb som avgör om vi går.
Mm.
Så om vi måste ligga på 100 meter så där, då ser vi inte speciellt långt. Så vi kan inte jobba dolt heller.
Nej.
Men är det angelägenhetstransporten så, så kan vi nog genomföra den. Men det har som sagt beroende på erfarenhet också, om man får flyga för väder. Det vi inte flyger i, det är om det är isbildning. Alltså det är fukt som är minusgrader i moln till exempel, eller under kylt regn.
Just
det i sig fastnar ju på helikopterns bärande och lyftande delar.
Oh.
Och med det, om det blir en tunn isfilm eller tjockare på rotorn, så kommer den tappa effekt och vi sjunker mot marken. Då. Så det är en dålig dag på jobbet. Så det undviker vi.
Ni lyssnar mycket på SMHIs.
Ja, ja vi tittar i olika appar och det finns ju alla möjliga hjälpmedel numera med radarbilder och sånt där. Och så ringer vi meteorologen och har en dialog både från marken och i helikoptern.
Ja.
Så det bör man, sån här år så är det lite lättare för det är ju varmt.
Ja,
så vi riskerar inte få nollgrader, får man stiga väldigt, väldigt högt. Men det är fortfarande rejält åskoväder, det är inte så
himla trevligt. Ja, blixtar och dunder.
Ja, det ska vi undvika.
Det ska ni undvika. Ja. Du nämnde appar. En sån här fråga. Och den har vi fått från många av våra lyssnare.
Mm.
Hur mycket störs ni av? För att ni syns ju, inte alltid,
nej,
men ofta syns ni. Och då tycker folk att det är spännande och nyfiket.
Det förstår jag. Absolut, ja, det är klart.
Och då lägger de ut i sin lokala bostadsrättsföreningsgrupp. Så är det någon som vet varför polishelikoptern ligger över den här sjön? Eller så?
Ja.
Störs ni av att folk golar ner er genom att...
Nej, egentligen inte. Nej. Vi har röjt oss redan från början. Det kan snarare vara så att det hjälper oss.
Okej, okay, berätta.
Att medvetandet gör att vi är där, att vi gör något jobb.
Ja.
För många insatser så det är inte alltid vi som hittar. Utan det kan vara någon allmänhet.
Just det.
Och då har de sett polishelikoptern. De går in och kollar sociala medier. Jaha, de letar efter det där. Men vänta nu. Det är ju en kille som gömmer sig under balkongen här.
Exakt.
Och så väcker vi slumrande vittnen. Så det är inte dåligt på något sätt.
Det är lite att jämföra med många frågor. Så här, varför åker polisen runt i mitt kvarter med blåljus?
Ja,
de verkar inte ha bråttom. Och då har vi försökt att lära våra lyssnare att de trycker ner.
Ja.
Det är någon som är i området som de inte vill. De vill att den personen ska vara kvar i området och ligga still.
Ja.
Och då blir folk uppmärksamma på det. Och då kanske de ser den här uppbrutna dörren till ett cykelförråd eller vad det nu är.
Ja, den uppgiften har ju vi också med vårt buller och
exakt,
våra sensorer.
Exakt, ni trycker ner och liksom fryser läget.
Ja, absolut.
Mm. Hur länge kan ni vara där uppe? Jag förstår att väder och vind påverkar bränsle, liksom konsumtion och så vidare. Men vad är max?
Om man tillverkar någon på dess hemsida tror man ger 2 timmar och 45 minuter eller uppåt 3 timmar. Men det beror ju vilken, precis som en bil, så kan man ju flyga mer bränsleekonomiskt.
Just det.
Så det är där krokarna ligger.
Mm.
Skulle det däremot stå och hovra, då kanske vi får halvera den tiden. För då får vi maskinen jobba som hårdast.
Ja. Och mat och toalettbesök. Om det går ut typ ner och ställer det på parkeringen vid Kea och rusar in och lånar.
Nej, det behövs sällan eller aldrig. I och med att bränsletanken är vad den är. Så varannan till var tredje timme så finns det möjlighet att göra ifrån sig.
Så
vi ser till att vi har... tömt det där innan vi hoppar in i maskin.
Tömt, task och term som du så fint heter. Ja, nej men exakt. Du har ju övat upp precis som jag som har jobbat med spaning i många år. Man övar ju upp en blåsa som jobbet styr.
Ja,
och sen kommer kroppen.
Ja, ja. Sen är det ju problem om man är ute på en insats som drar ut över tid.
Ja.
och sen är någon besättning som måste gå på toaletten, ja. Då måste man ha ett fält och landa på det,
ja.
Och det drar till sig blickar och då ska någon ut och dra ner brallorna. Det man hittar inget ställe som är privat. Nej. Nog ibland.
Nej.
Det är så, men det händer.
Det är klart att det händer.
Sen är mat, man kan ju trycka i sig en bar. Det är ju autopilothelikoptern som vi kan koppla upp, så flyger helikoptern åt oss. Mm. Då hinner man trycka in en bar i ansiktet. Ja. Inga problem.
Ja, för vi vill väldigt gärna att ni har liksom bra fokus.
Ja,
bra en pilot med bra blodsockernivå känns bra för mig som,
ja,
är på marken.
Ja, vad skönt. Ja. Med det.
Så vi går in lite på den coola utrustningen då. Mm. Du berättar ju det du kan. Men på tv, då ser man ju bara alla kameror. Du har redan nämnt så här night vision goggles.
Mm.
Värmekameror som man kan svepa ut område.
Ja.
Den borde ju också plockat rådjur, en älg.
Ja, det gör den. Det gör den absolut.
Det är inte bara den här som personen som ligger och trycker under gran som på film.
Nej, det är myrstackar, det är relästationer, vissa, ja, gamla glödlampor. Man kan se ju väldigt väl vilka som isolerat huset bra eller inte.
Ja, vad roligt.
Ja, om en bil är använd nyligen till exempel. Den,
ja,
är varm fortfarande.
Just det, motorblocket står och bollar.
Ja, ja, och stannat nyligt. Mm. Och även bromsarna är varma också.
Jaha.
Till exempel.
Ja.
Så det använder vi.
Ja, sen är
det
ju,
så,
ja,
kan man inte ha övertro. För är det ett lövtäcke över, vi ser den första ytan bara. Och din kroppsvärme, den går inte genom tätt lövverk till exempel alla gånger.
Nej.
Men någon vinkel så syns det, ja, alltid, skulle jag säga.
Om ni har en, jag vet inte om du kan svara på det, men jag ställer frågan då. Om, mm, ni har en biljakt,
mm,
och ni har fått reda på att det är den bilen, för så här har jag ju rapporterat många gånger upp till helikoptern. Den bilen du ska följa, den är precis nu under viadukten.
Ja.
Den har av någon anledning höger baklykta, ja, trasigt, ja, eller någonting.
Ja, det är jättebra.
Ja. Hur mållåser ni? Kan ni liksom med någon utrustning låsa så att ni inte tappar bort den? För från vägen är det jävligt lätt att tappa bort bilar.
Ja, jo, det går att göra. Men det är inte tillförlitligt.
Nej,
riktigt.
Okay.
För du kommer då en tunnel så är det ju borta, eller träd i vägen.
Ja.
Så vi tittar. Så brukar piloten tittar och håller visuell med, ja, med objektet. Och operatören jobbar med kameran. Så det ska mycket till om vi tappar det.
Ja, då är det ju tacknämligt att ni är två.
Ja, verkligen. Ja, vi blir mer än dubbelt så bra att vara två piloter, ja, än pilotoperatör. Vi ibland är det två operatörer ombord också.
Okej, att ni tre där uppe.
Ja, då sitter en sitter fram och sköter polisradion och, ja, den kommunikationen. Och en kollega sitter bak med en betydligt större skärm och får högre upplösning,
mm,
och kan leta ännu bättre.
Okej. Vad har ni mer för utrustning? Sjukvård, antar jag?
Ja, en sjukvårdsväska. Inte superavancerad.
Nej.
Det är någon sån här torniker och, mm, tryckförband och,
just,
såna här plåster.
Mm.
En bår har vi också som kan rulla ut och släpa.
Mm.
Vi kanske inte är första valet när det gäller att transportera, men är det bråttom så använder vi den givetvis.
Mm.
Vi har en strålkastare. Jag tror den är på 1600 watt som sitter på strålkastaren och är på bommen, alltså bak på helikoptern.
Ja.
Och den kan skicka på väg både vitt ljus och såna här osynligt ljus som vi bara ser i våra gogglar.
Just det.
Mm. Alltså det är en värme- och videokamera förstås.
Mm.
Det är väl egentligen det polisoperativt vi har. Ja, sen har vi ju massor med radioapparater. Sjö, VHF-en har vi förstås. Ja. Satellittelefoner, 4 polisradio, alltså raklar, ja, sitter i. Och sen så flygradion förstås. Och mobiltelefon. Ja.
Ni måste kunna prata med alla.
Ja, så det kan bullra mycket ibland.
Ja, ja, för fan alltså. Det är därav testerna.
Ja, och att vi är 2 eller 3.
Ja, just det. Så någon pratar med kustbevakningen, någon annan pratar med tullen, någon pratar med helikoptern som ligger bredvid.
Ja, precis.
Ja, stökigt. Men kul.
Ja, det är jätteroligt.
Man ska gilla det, liksom det operativa.
Ja, absolut.
Och vara mitt i. För att det ligger ju i sakens natur. När ni blir anspråkstagna, då är det ju, ni vet ju redan att det är något snurr,
ja,
på gång.
Ja, precis.
Mm.
Så är det ju. Det brukar vara hög nivå på det vi åker, men vi åker på små saker, ja, också. Eller om vi råkar upptäcka någonting när vi ändå är ute. Det kan vara någon person som förvillas in i någon park med någon bil och står väldigt olämpligt. Istället för att 3 patruller letar en eftermiddag så åker vi över, ja, den är där.
Ja.
Så det blir ju både en nytta men även en träning, för blir man bra på de lätta sakerna, ja, så hanterar man svåra senare.
Ja, men det blir ju ett effektivare polisarbete i stort.
Absolut.
Att,
ja,
utnyttja varje resurs på bästa sätt.
Ja, visst.
Vad gör du när du inte är i luften, förutom då att övar och tränar och håller på att fippla? Det måste ju finnas dödtid och vänttid.
Ja, absolut.
Vad gör du då?
Ja. Vi har ju mycket egen studier, alltså nödchecklister och uppdaterar olika dokument, ja, eller appar. Det gör man en hel del. Sen visst kanske man sitter en kvart framför tvn och glor också, ja, när det är riktigt dåligt väder, finns ingenting att göra. Och sen inventera helikoptern. Så det är allt möjligt.
Träna.
Så, ja, absolut.
Lösa korsord.
Ja, det blir det också.
Ja, men alltså, för alla yrken, jag som har jobbat som spanare väldigt många år.
Ja.
Ibland hamnar man i lägen. Det finns ingenting att göra. Och då är det så roligt att se vad folk faller in på. Då, då går man in i sin personlighet. Ja. Någon är ju träningsgalning. Och någon tar väldigt lugnt. Någon följer en serie. För att sen när det händer någonting vara så bra som man bara kan. Och så beredd som man bara kan.
Ja, precis. Det är långa stunder av ingenting. Så det behöver man bli bra på att göra.
Finns det något sånt där särskilt ärende eller case som har fastnat hos dig? Något kul, spännande, läskigt?
Jo, alltså, den förstod man att den skulle komma. Ja. Och det roliga är att när man jobbar ett tag så man kommer inte ihåg någonting.
Nej, jag vet. Det blir ett mishmash av alltihopa. Oftast är det någon liten detalj som egentligen inte är särskilt uppseendeväckande.
Där och då jättekul. Ja. Inte kul återigen. Men alltså, vi är ju både på väldigt spännande och roliga och inspirerande arbetsgifter och en del tragiska och en del som bara blir supertokiga.
Mm.
En kombination av det som jag kommer ihåg, det var väl vi skulle leta efter en ensamseglare i Stockholms skärgård sommar för ett antal år sedan. Och det här har varit stormigt som tusan den helgen. Och det här var en van seglare, så det var inga konstigheter. Man sa, jag ska ut och segla över helgen och det var han skulle vara ungefär.
Mm.
Jag hör av när jag kommer hem.
Mm.
Men några anhöriga blev oroliga. Och bara leta och han svarar inte. Så tänker jag att någonting har ju hänt förstås.
Just det.
Så då skickas vi och letar efter det där tänkt sötområdet och letar som tusan. Hittar inte, det var en stor segelbåt.
Jag tänkte säga, hur svårt ska det vara att hitta en segelbåt i ett område?
Vi letar och letar och sen till slut så då hittar vi segelbåten. Men då ligger den 500 meter söderut i en grannhamn till hemmahamnen.
Okej.
Okay. Och då visar det sig att den här ensamseglaren, han hade seglat till bryggan in till och sen tagit en charter till Mallorca istället utan att tala om någonting för sina släktingar.
Kanske med någon som man inte skulle vara med där. Känner jag spontant.
Ja, jag vet inte.
Ja, nej.
Men det var ju jobbigt läge. Så det är sånt som kan hända och bli tokigt.
Att rapportera att vi har hittat den. Den är på grannbryggan.
Ja, precis. Sen så, det blir mycket skärgård här, men vi var letade efter, det var två hantverkare som har fått lånat en båt av sin chef efter ett lyckat arbete.
Ja.
Skulle ut och fiska, hade bra utrustning, räddningsdräkter och givit sig iväg neråt Nynäshamnshållet. Och vi letar tillsammans med Kustbevakning, Sjöfartsverket, alla var där. Sen så ser jag en liten ö, men det är någonting som blänker på den. Jag vet att kollegorna från man har varit där och letat men inte sett någonting. Så vad är det där för någonting? Så flyger fram och tittar och då är det en sån här fågelskyddsområdesskylt som sitter på en del öar som man ska undvika dem. Och så tittar jag på den här, så precis en till och ser jag en kropp, eller min operatör ser en kropp som ligger på sidan i fosterställning och lyckas vinka med en hand.
Mm-hmm.
Vad fantastiskt. Så vi går in för landningsbanor av ön, ser vi, de skulle vara två. Och ser inte två, hur mycket vi än letar. Så vi landar bredvid.
Men hinner tänka en del?
Ja, absolut. Vi ser båten också ligger och skvalpar mot några stenar. Går ner och landar och förstår att han är rejält nedkyld. Så jag står kvar för att se om han kan gå till helikoptern eller måste stänga av innan vi lastar honom. Men nu ser då kollegan lyckas få den här mannen på fötter. Och medan sitter då och stirrar åt hans håll och bankar något fruktansvärt på helikoptern. Och så vänder jag mig om 180 grader. Där står en person, ser ut som ett monster och tittar in i helikoptern. Jag höll ju på att göra en bralla.
Skita på dig?
Ja, då hade han legat in. Det var den andra killen. Han hade gömt sig eller vindskydd i en klippskreva.
Ja.
Och på grund av nedkylning och tjocka kläder så syntes han inte så bra i värmekameran.
Nej.
Så han hittade oss istället då. Så lastade vi in dem och åkte till.
Och då stod han då på, vad heter det, de här som vi har...
Skiddarna. Ja, det kan han mycket väl ha gjort.
Och dunkade på rutan.
Ja, så jag var hyfsat överraskad.
Ja.
Så vi lastar in dem där. Två jättetrevliga killar.
Ja.
Så jag är bra att bli räddad. Jag ska betala skatt hela nästa år på grund av det här. Så.
Det är på tiden. Ja. Men gud, vad hade hänt?
De hade nog, jag vet faktiskt inte. Men de hade tagit in vatten och, eller om gått på grund bara inte kunde ta sig därifrån. Jag vet faktiskt inte.
Ja, men bra jobb.
Ja,
det måste ju kännas bra.
Ja, det var jättebra dag på jobbet.
Ja.
High five på den.
Såklart.
Ja. Så det är lite alla möjliga jobb. Sen polisflyget har ju funnits i 60 år. Så att det är ju många tokigheter som är preskriberade sedan länge som har förekommit också. Som kanske inte jag var med, men det är fortfarande en bra historia.
Berätta någon tokighet som du har talat
om. Jo, absolut. Det här är jättelänge sedan. Det var på den tiden polisflyget flög en helikopter som heter Bell 47.
Mm.
om man kan någonting om ABBA, så på deras skivomslag The Arrival så sitter de i en sån här, det är som en plexiglasbubbla bara, ja, med tunna dörrar. Och, så de ska gå ner och landa i skogen, två kollegor. Precis på väg ner så öppnar bisittaren dörren, kliver ut. Då ser piloten en jättestor älg som reser sig upp ur ett buskage.
Ja.
Och ser fientligt inställd ut. Han blir livrädd.
Ja.
Och börjar stiga haskt för att undvika den här älgkon, tror jag det var. Och ska flyga iväg. När han har väl stigit en bit, då upptäcker han att kollegan står fortfarande kvar utanför helikoptern.
Med älgen?
Nej, står på den här skiddarna och håller det lilla, lilla handtaget och flyger på utsidan. Han har alltså inte hunnit kliva av på marken utan flyger med.
Fan.
Så det var ju bara sakten i farten, mjukt och fint.
Det är som en James Bond-film.
Ja, ja, visst, visst. Förstår stressen. Men det gick bra.
Man bara, håll i dig Gunnar. Ja, jag ska försöka gå ner någonstans här.
Ja, exakt.
Aha. Ja, men det är ju... Det är ju ingen slump att i alla såna här James Bond, Mission Impossible, Bourne, ja, så är det ju oftast ett element av luftrum,
ja,
med.
Ja, ja, visst.
Och det kravlas alltid, det hängs under de här skiddarna som du kallar, ja, dem, eller som de heter uppenbarligen. Det hängs ju oftast utanpå.
Ja.
Finns det någon taktik? Har övar ni liksom på olika coola saker från...
Nej,
från,
ingenting som... Nej, nej, absolut
det,
inte.
Det får än ni hålla på med. Hålla på och kravla runt, ja, och repellera och
precis,
greja.
Nej, vi gör inte någonting, nej, sånt. Nej.
Nej.
Nej. Mer jobb, jag vet inte. Man klantar sig ibland också. Det kan stå för själv.
Ja.
Det var en kille som har gått vilse i, jag tror, Sävja, söder om Uppsala. Ganska stort skogsområde. Ja. Och jag och en kollega flyger dit. Och det är rätt runt, men det är säkert 5 kilometer diameter. Så vi bara tittar med värmekameran där, och mitt i området så är det några kampar som har tänt en eld sådär. Ja, men det är en bra referenspunkt, så börjar vi leta därifrån, och vi höll på i säkert en timme tills vi inser att det är den vi letar efter som har tänt elden för att bli hittad, och så har vi letat en timme helt i onödan. Ja, så där blir det ibland tokigt.
Ja, men vad fan.
Ja, det är sånt, det är sånt ingen skada skedd. Det gick bra.
Jag kan säga, du och jag, när du klev in i rummet så sa jag så här, det har jag sett förut. Mm. Och så visar sig att vi båda jobbade i söderort,
ja, just det.
Millenniumskiftet där, ja, någonstans. Det är bara konstaterat att när man har hållit på med någonting tillräckligt länge,
ja,
då har man ju på sitt konto gånger man har gjort bort sig fullständigt,
ja,
gånger där man varit ett jävla geni. där man faktiskt, när man går läggs på kvällen, bara klappas lite på axeln och bara, ja. Ja, men eller hur?
Ja, jo, absolut.
Gånger som man har haft bara ren flax.
Ja.
Att det blev bra, men var typ inte värd det.
Ja, ja, visst.
Och gånger där man fått kämpa som en tok och det ändå har slutat tragiskt eller så.
Ja.
Det är,
ja,
det som är att hålla på inom det här verket. Det var väl också tjusningen med,
ja,
det,
visst,
antar jag.
Ja.
Mm. Blir ni tajta med era kollegor?
Ja, det är vi ju. Vi jobbar ju inte så här supermånga som har träffat på varandra, så det hinner man bli.
Ja, absolut. Ni är lite samma gäng som, ja, roterar på...
Ja, precis. Vi kan ju flytta mellan baserna ibland också om det finns sådana behov. Mm. Men vi känner varandra i för- och efternamn. Och så gott samarbete är ju en förutsättning för ett bra arbete, givetvis. Som med alla andra poliser.
Som med alla andra.
Mm.
Jag ska avsluta med 2 frågor som vi alltid avslutar med.
Mm.
Finns det någonting som du önskar dig? Det kan vara en ny lag, det kan vara... pryttlar drömfritt. För om du skulle så här få skriva ett brev till polisflyget jultomten.
Ja.
Finns det någonting som du önskar som skulle kunna göra ditt jobb eller samhälle? Vad ser du?
Ja, för önska fritt skulle jag önska kanske 2 stora tunga helikoptrar för att transportera fler människor som tål isbildning.
Okay.
Det skulle stå på min.
En ny typ av maskin,
ja,
som klarar kallare väder och fler folk i.
Mm-hmm. Och sen att den är utrustad med en sorts radar som kan detektera åskoväder och regnskurar, alltså en väderradar. Sätt på den, så skulle vara en bra djur.
Ja. Är det liksom en utopi? Jag kan ingenting om det här. Är det en utopi eller är det liksom 10 år bort till att du har den?
Ja, det är lite hur samhällsväckningen ser ut.
Ja.
Så här, drönarna blir ju mer och mer potenta.
Ja.
Kommer kunna ersätta oss många. Och redan börjat kring fotbollsmatcher, så vi stå och dåna, utan det löser drönarna. Så våra arbetsuppgifter kanske kommer förändras lite grann. Att vi blir mer en plattform, en räddningstjänst givetvis, men personalbefordran och utrustning också. Så vi får se.
Ja. Apropå drönarna, ställer de till det för er? De är ju också i luftrummet.
Jo, det händer. Men våra kollegor som är också på plats i det normalt sett inga som helst problem med. Men vi är ju mycket mer medvetna om att det finns drönare där ute som är ute och flyger.
Och filmar jag kanske, där uppe?
Ja, det gör de säkert. Eller vad de nu fotar.
Ja.
Men ett tag så var det ju rätt mycket drönare. Då fick ju Bromma larm och då stängde de ju hela luftrummet.
Just det. Mm.
Då fick vi gå in någon gång. Då var det en pilot på vad det nu var, Malmö Aviation, som hade sett en gul drönare ovanför Djurgården. Mm. Så vi får komma in då, så letar som tusen gul drönare, har aldrig hört talas om. Så ungefär på väg vid Nacka ungefär, då träffar vi på Svamp Bob Fyrkant i form av en sån här heliumballong som de trodde var en drönare. Så vi eskorterade ut Svamp
Bob. Sköt ni ner den?
Nej, det blåste västliga vindar, så han blåste ut i skärgården och då kunde vi se att luftrummet var tomt.
Bye bye.
Ja.
Och sista frågan då, har du någon medskick till alla våra lyssnare? Någonting som du vill skicka med?
Ja, gärna. Vi lägger ju massor med tid på att leta folk som har försvunnit, som vill bli hittade, ska vi tillägga.
Just det, de allra flesta kommer ju också tillbaka.
Ja,
som har försvunnit.
Ja, och vi har ju teknik för att hitta folk förstås, men det skulle ju underlätta väldigt mycket om man, som personligen kan jag rekommendera, att skaffa någon app, till exempel SOS-appen.
Mm.
Har man den så kan man med några enkla knapptryckningar bli lokaliserad. Många av de här smartphonesen har ju inbyggda sådana funktioner. iPhone är det, man trycker 4 gånger på snabbt på
hem,
så skickar de den här. Mm. Men läs på lite så skulle vi rädda fler liv fortare.
Vi lägger upp det i avsnittstexten och tipsar extra om det.
Perfekt.
Den har vi varit inne på flera gånger tidigare.
Ja, du ser.
Kopplat till terrorhotet och så vidare.
Ja.
Ibland vill du signalera din plats till de som ska göra sitt jobb för att hitta dig.
Mm, precis.
Tack snälla Peter för att du kom till podden.
Det var så, tack själv.
Välkomna tillbaka. Ni lyssnar på Över min döda kropp. Det är alltså krimpoddarnas krimpodd för er som inte känner till det. Och det är avsnitt, vad har vi Lena? 323
va?
3.
Ja, ja det låg... så långt har vi kommit.
Mm, det låg bra i mun. Du, wow. Får man göra om? Får man så att säga, kan man få byta yrkesinriktning vid den här åldern? Är jag helt körd?
Ja, men jag, det är du. Det är du verkligen. Men för att vara en person som inte har särskilt mycket till övers för att vara i luften. Jag är lite flygrädd.
Ja, just det. Där är jag. Ja.
Men när jag har lyssnat på honom och när vi satt där och pratade så tänkte jag, fan, undrar om inte det hade varit det perfekta jobbet för mig. Man är ju på behörigt avstånd från folk.
Ja.
Behöver inte hålla på och tjena och bankomaten ligger hitåt och du vet.
Nej.
Men det är de också
här
lite,
tusentals metrarna du ska upp, det är inget
ja,
som...
Ja, nej, det är det alltså. Men man får ju ändå utsikten, tänker jag, så det kanske kan väga... Nej, men det är djup respekt... för jobbet de gör. Det är ju inte alltid det kul. Precis som alla andra verk inom polisen. Det är ju inte alltid kul.
Nej.
Men han verkar ju stormtrivas.
Ja, men det gillar man ju.
Good for him. Kanske inte storm när jag tänker efter. Ja, förlåt.
Bra,
det var det.
Det
tack
var
för,
det.
Tack för det.
Tack för det. Bra intervju, Lena. Och du ruvar på rövhatt, förstår jag.
Ja.
Mm. Den kommer vi att få ta del av alldeles strax. Men först, har vi något på samhällsinfoavdelningen som bör ut?
Nej, inte mer än det vanliga skulle jag säga. Ljungdahl och Ginghede på Instagram är väl den bästa... det är väl dit man behöver gå för att få information i livet.
Mm, det skulle jag säga. Det är väl Ljungdahl och Ginghede först och sen kanske MSB. Det är en bra sida också att ha lite koll på.
Ja, det är de två.
Ja, det är jättebra. Och sen har vi en mailadress.
Mm. Den heter... hej@ljungdahlochginghede.se. Det är lika bra att jag säger det, för att du har inte fått till det. hej@ljungdahlochginghede.se. Där kan ni
gotta er.
Ställa frågor eller höra av er på något sätt.
Det vi faktiskt också kan nämna är ju att idag är ju torsdag. Och det är Nymo torsdag.
Just det.
Så pila gärna in Nymo om ni lyssnar före typ 10:30 eller något. Det är då vi brukar få lite tid i rutan så att säga.
Airtime.
Lite airtime. Mm. Mm. Mm.
Ja, men gör det. Och det annars så ligger säkert klippet i efterhand på vårt Instagram. Så då är vi där igen.
Jajamän. Men du, kom igen nu. Ge oss den bara.
Ja.
Rövhatten.
Lenas rövhatt.
Ja, Anna. Jag har varit så arg sista dagarna. Du vet precis vad den här rövhatten kommer
att göra. Ja, åh nej!
Ja.
Wow.
Alltså, jag har en sån lång lista med olika rövhattar som jag behöver få ur mig. Ni som är nya, ni tänker så här, vad är det för rövhatt? Vad är det nu råkar ut för? Jo, det är ju så att varannan vecka så brinner jag av på något som har hänt mig. Eller något fenomen, någon pryl, någon person som jag tycker behöver kölhalas. Och varannan vecka så kommer Anna ge er en oumbärlig lista över någonting som hon har funderat på. Och nu är det rövhattsvecka. Och det har väldigt sällan att göra med ämnet. Och idag har det absolut ingenting att göra med ämnet. Mer än att vi ska fortfarande hålla oss i segmentet transportmedel.
Ja, jag gissade det.
Och det är inte bil. Och det är inte flyg. Nej. Och det är inte båt. Utan jag har spenderat lite tid med SJ.
Ja, nu igen.
Och jag har spenderat lite mer tid med SJ än vad jag hade tänkt de här dagarna.
Just det.
Ja, jag fick så att säga valuta för pengarna om vi tänker att minuter är valuta.
Ja,
då
precis,
har jag fått jättemycket mer än vad jag betalade för.
Om man så att säga skulle likställa en tur på räls med att åka på en charter till exempel. Om man så där sista dagen inte känner sig riktigt
färdig. Då har jag varit på Bora
Bora. Ja, då har du fått.
Ja. Nej, men alltså jag kan inte för mitt liv förstå hur några kan vara så värdelösa.
Nej, det är...
Nej.
Det är obegripligt.
Det är obegripligt. Och jag tycker att det går i ganska hög hastighet. Och då pratar jag inte om tågjäveln. Utan fenomenet utveckling för SJ går i ganska hög hastighet åt helt fel håll. Mm. Jag förstår att jag är ganska otursdrabbad. Jag har till och med, i och med att jag alltid rantar då på Instagram om det här, så hör ju folk av sig till mig och bara, nej men du måste ha sämst SJ-tur i Sverige.
Mm.
Men det är också väldigt många som skriver till mig att alltså jag kommer i princip aldrig tid till jobbet. Mm. Igår var det en som skrev till mig, jag tycker ändå att det är lite gulligt att folk fortfarande försöker komma någonstans med SJ.
Ja.
Och då kände jag så här, fan, tillhör jag den kategorin som är lite gullig, som liksom inte har gett upp än.
Ja.
Nej, men och jag ska inte uppehålla mig med det här med att det är liksom löv på spåren, det är för mycket regn, för mycket snö, för mycket vind, för mycket, det är alltid för mycket av någonting som gör att, nej tyvärr, det är liksom en minusgrad, vi kan inte åka.
Mm.
Det är tre löv på spåret, vi kan inte åka. Jag ska inte uppehålla mig där, efter att ha varit i typ alla andra länder som får till det.
Mm.
Alltså, vilket land som får till det. Kommer tåget med en 30 sekunder för sent i Japan, då får man ju en nationell ursäkt liksom.
Ja.
I SJ ska man vara glad om man inte blir lynchad. Jag kliver av tåget och har fortfarande mina armar och ben på mig. Jag är fan nöjd. Sen att det är en vecka sen. Det är ändå så här,
och 20 mil från destinationen, mitt i natten.
Exakt. Jag sitter på en buss från Herrljunga. Men jag ska inte vara här. Men vi är ändå på väg åt något håll. Vi är i rörelse. Nej, men alltså jag kan inte förstå hur det kan vara så här svårt. Och när jag säger det här nu har redan folk börjat skriva mejl till mig. Så här, det är inte alltid SJs fel. Det kan vara Banverket. Eller det kan vara så här. Ja. Absolut, ni kan skita och skicka de mejlen till mig. För jag ser det så här. Jag ser det så här. Om jag betalar för en tjänst, oavsett vad det är. Det kan vara städning hemma. Mm. Det kan vara att någon ska laga mina skor, byta suler. Mm. Det kan vara att jag går och får massage.
Mm.
Om jag betalar för en tjänst, vara produkt.
Mm-mm.
Då är det den personen som tar mina pengar.
Just det.
Ja. Det är de som jag kommer ha ett problem med om jag inte får tjänsten.
Ja.
Sen om de har 10 underleverantörer eller konsulter eller att den här skomakan skickar min sko åt något annat håll. Och jag har fortfarande problem med den som tog mina pengar.
Ja.
Om den inte levererar varan. Så det där köper jag inte. Det är SJ som tar mina pengar. Det är också SJ som inte lämnar tillbaka mina pengar när de inte har levererat varan.
Men det
varan.
Är nästan det värsta tycker jag i allt det här.
Lyssna på det här nu, Anna.
Ja.
Jag sitter på ett tåg. Jag ska byta i Örebro.
Mm, ja,
jag är
det.
I dina domäner.
Mm.
Och med 100% utfall så är det ju försenat.
Ja.
Det kan vara så här, vi skulle precis åka men vi glömde att vi behövde ett lok. Och loket står på spår 3 innanför tåget som ska gå om en timme.
Just
så vi måste vänta tyvärr till det tåget har gått så vi får ut ett lok så vi kan häkta på här så vi kan åka. Det kan vara lite olika saker.
Ja, det kan det
vara. Men man är i alla fall aldrig i tid.
Nej.
Jag kommer då till Örebro 35 minuter för sent.
Ja.
Då går jag in på SJs hemsida och då är det så här, alltså är det mindre än en timme för sent, då är det ju tid. Ja, men... Och jag så här, ja fast nej, i tid är det väl ändå inte.
Du vill ändå ta i lite va?
Ja, men under en timme, då kan du tänka att du är fuckad bara. Men då tänkte jag så här,
vad är det?
Jag hade ju köpt en biljett till slutdestinationen och den var Nora.
Mm.
Och när jag kommer till Örebro 35 minuter för sent, då är min anslutning, då är den redan gått.
Uh-uh.
Den står inte och väntar på Lena.
Nej, det
den tänker,
inte.
Bye bye.
Uh-uh.
Och nästa anslutning går om över en timme.
Ja.
Vilket betyder att jag till slut destinationen är mer än 60 minuter försenad eftersom jag missade min anslutning.
Ja.
Så då söker jag upp de här tre personerna som sitter på lång rad utanför toan som det står SJ på, tågvärdarna.
Ja.
Säger så här, jag kommer behöva ta en taxi från Örebro till Nora för jag har en tid att passa.
Mm.
Jag har bokat ett tåg som i god tid, med god marginal, är på min plats där jag ska vara. Det kommer jag inte vara nu, så jag kommer behöva en taxi. Det är 400 pers som sitter och väntar på mig, ish. Och då säger hon så här, ja, men det tycker jag att du ska göra. Ja, men då tänkte jag, vi har något på gång här nu, du och jag.
Här, vi pratar samma språk,
Vi pratar samma språk.
Mm.
Men det kommer inte SJ ersätta. Nej. Varför inte det? För jag har ju köpt en tjänst här nu som ni inte levererar. Så jag vill ha tillbaka mina pengar.
Ja.
Som bonus hade det varit toppen om ni också hade betalat taxin. Men det kan man ju se sig själv i stjärnorna efter. Men jag kunde åtminstone få tillbaka mina pengar för resan som ni inte gav mig.
Mm.
Nej, säger hon, vi är bara 35 minuter sena. Ja, till Örebro, Men jag ska ju inte till Örebro. Jag ska ju till Nora.
Ja.
Och dit är jag ju över en timme sen.
Ja,
så du skulle kunna ta deras nummer och försöka överklaga, men det kommer nog inte gå för du är bara 35 minuter försenad till Örebro. Ja, fast jag har ju missat nästa, anslutning. Ja, nej, den anslutningen är ju inte, det är ju inte SJ, utan då var det någon sån här lokal grej.
Ja, fast, såklart.
Fast jag har ju köpt biljetten på din hemsida, sj.se, och så tryckte jag Stockholm till Nora och har gett pengarna till SJ.
Ja.
Alltså det här kan...
Det är bedrövligt dåligt.
Nej men alltså det är så odugligt. Kommer aldrig fram. Och, det, och nu har det börjat bli så här, nej men jag måste åka kvällen innan. Jag måste räkna med minst, Det är alltid Skövde, någonstans Skövde, Härjunga. Ja. Det skiter sig alltid. Mm. Så jag måste betala en extra hotellnatt. Ja. Jag måste vara ett dygn borta från mitt hem, fast jag egentligen inte behöver det. Jag kan bara åka dit, jobba och åka hem. Men helt det går inte.
Men vad beror det på att vi har så sinnessjukt risig infrastruktur i ett land som Sverige? Alltså jag förstår att vi har så dålig järnväg, eller vad är det frågan om?
Jag tror att det är eftersatt i oändligt lång tid.
Mm.
Men och så, det må ju vara hänt. Mm. Men då hade det varit bättre att skriva på hemsidan. Vi är inte någonting du kan lita
på. Precis.
Du får räkna med att det kommer skita sig. Och när det skiter sig så klicka bara här så får du tillbaka pengarna på det. Det är det enda sättet att hantera det här. Att låtsas som man är en business.
Att
låtsas sälja saker som inte funkar. Och sen inte ge tillbaka pengarna. Alltså jag tycker att... Och sen så... Var jag ju där, jag kom ju för sent, tog taxi, kostar 1500 spänn.
Mm,
Ta taxi, kommer inte få tillbaka dem. Kommer inte heller få tillbaka pengarna för resan som de inte levererade. Nej. Jag jobbar och sen så idag, alltså Anna, när jag kommer till Örebro. Och jag skickar skärmdumpar till dig.
Ja.
Mycket riktigt, mycket riktigt. Inställt bussersättning. Man bara, men vad? Så jag skulle vilja ge tips till buss- eller till taximänniskor. Mm. Det är bara ställer på SJs alla knutpunkter. Det kanske de redan vet.
Jag tror det för borde att människor de ha listat ut.
Ja, det är bara att alla former av så här, folk kommer bli avkastade längs vägen och de kommer behöva ha en tid att passa, så det är bara att man betalar ju, jag måste ju fram.
Ja, men vore det inte också schysstare om de, när man går in och beställer en resa, om det står då avresa från Örebro 15:14, så tittar man då, när är jag framme då? Och då kanske det står, jag ska till Stockholm. Och i bästa fall, alltså att man kanske kunde tänka sig något intervall. Så här, i bästa fall så är du framme...
Som på ett mjölkpaket.
Ja, just det, så är du framme 17:30. Men det kan också bli... Du får räkna med att det kan ta plus 4 timmar. Alltså man får som ett intervall.
Det kan också vara 21.
Eller att det kanske till och med kunde stå framme eventuellt 17:30. Eller bara eventuellt, kanske.
Alltså hade jag varit mediestrateg för SI så hade jag nog tänkt att vi behöver nog jobba på det sättet.
Ja.
För att göra någonting som de redan har gjort. Och det man ändå får ge dem, att de har ju lyckats göra att man har så fruktansvärt låga förväntningar. Det är ungefär som att vara tillsammans med en dude som är så jävla värdelös. Ja. Så att man nästan delar ut Nobelpris om något endast
ett
litet. Ett
uns av...
Ett uns. Man bara, bra! Det är där man är med SI. Det är helt otroligt. Jag kommer från punkt A till punkt B. Jag är bara 59 minuter för sen. Okej att wifi inte funkar. Okej att ventilationen i vagnen var trasig. Men toan funkar ju.
Ja.
Hela resan. Det är toppen. Sen att ingen städer den. Det är skitsamma.
Helt sjukt. Helt sjukt.
Så att, och då tyckte jag ju, jag var tvungen att lägga upp det på mitt Instagram. Det enda som liksom gav mig någon form av glädje som gjorde att jag satt och log i mjugg och förmodligen såg lite lätt psyksjuk ut. Det är ju bara minnet av när Podplay hör av sig till oss och säger, jo, vi har blivit kontaktade av SJ som skulle vilja att samarbeta med podden.
Ja.
Kanske att ni skulle kunna prata lite gott om SJ i podden. Och vi tittar på andra och bara,
nej, det kontot jag tror, är tömt.
Alltså trovärdigheten tror jag är jättelåg. Vi tackar nej till alla deras pengar för att vi kan inte säga någonting gott.
Nej, tyvärr. Tyvärr är det så.
Tyvärr.
Mm.
Nej, det är bedrövligt. Och sett till, jag väljer ofta flyg istället.
Ja.
Fast jag inte vill flyga. Jag är flygrädd, det är inte bra för klimatet, det är inte bra för någonting. Men jag måste.
Ja.
Jag väljer att köra bil, fast det är också helt värdelöst både för min fysik.
Mm.
Jag kan inte jobba samtidigt. Jag måste och jag kommer också vara helt slut när jag kommer fram. För att jag kanske kört bil i 6,5 timme. Mm. Tur och retur. Nej, men det är bedrövligt som du säger. Att Sverige inte kan ha ett jävla tågsystem som funkar. Och att de är varje dags rövhatt i approachen.
Ja.
Nej, tyvärr. Nej, vi kommer inte ersätta dig. För att du är ändå här. Du kommer ju till Örebro. Vad gnäller du för? Så här,
du kan ansöka på vår sida om att få återbetalning.
Nej, men skjut
då går man in,
mig för fan.
Då är det liksom 49 steg. Och i slutet så får man någon form av sån här värdekupong. Du kan använda...
Ja, du får gratis...
Det här kan du använda när du bokar nästa biljett.
Nej, men alltså jag försökte ju. Jag satt ju på i taxin och så försökte jag gå in. Och då, sök din resa. Och då tänkte jag, ändå anno 2023. Då borde ju SJs... När jag loggar in på min sida så borde ju SJ där veta att jag köpte en biljett till en resa som inte blev av.
Ja.
Den är... Och då klickar jag in så här, du har gjort den här resan, den blev inte av. Och så kommer upp så här, bing, du kan tyvärr inte begära ersättning för denna resa som ännu inte är genomförd. Men det är lite därför jag hör av mig.
Just det.
Lite jävla orpon.
Vilket jävla moment 22.
Alltså, åh!
Du gick ju aldrig så på bussen som gick 1,5 timme senare.
Alltså jag funderar på att köra SJ varannan vecka nu för resten av året. Jag kommer ha content för 10 rövhattar till för det här jävla SJ AB baklänges bajs. Tack.
Tack
för mig.
Jag förstår att du behövde så att säga pysa ut lite frustration. Jag har sett det komma en längre tid.
Ja.
Ja, och det här kan ha blivit poddens längsta rövhatt också, men det är
Ja.
Jag är glad för dig. Jag ser det som lite terapi.
Debriefing.
Debriefing, precis.
Ja.
Hörrni, tack för att ni har lyssnat. Ta hand om er. Och vi hörs och ses snart igen.
Ha det fint. Bye.
Bye.
Podplay, en del av